Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sanin Lindgren. Nu har jag tagit hit en person till vår studio som många i Tyresö känner till. Tror jag i alla fall. Välkommen Harry Törnby.
Harry Öster Törnby.
Ja visst ja, du heter Harry Öster Törnby.
Jo.
Men du hette ju förut bara Harry Törnby.
Ja, och från början i Tyresö hette jag Harry Jansson.
Jaha, varför heter du Öster nu då?
Jo, därför att vi tog så småningom namnet Törnby allihop efter min mors födelsegård.
Jaha.
Men så när jag träffade min käresta, min Barbro, och vi skulle gifta oss, då satte svärmor ögonen i mig och sa namnet Öster byter ni då inte bort.
Jaha.
Hon är åländska och det namnet är bara den släkten som har på Åland.
Jaha.
Och därav så blev det att vi fick namn av varandra. Jag fick Öster och Barbro fick Törnby.
Heter hon Törnby Öster eller Öster Törnby?
Öster Törnby.
Alltså Öster Törnby, ja, vad trevligt. Ja. Ja. Men varför tror jag att många känner till dig då?
Jag har bott i Tyresö sedan 49. Mina föräldrar flyttade ut 1949 när jag var 2 år gammal.
Är du en sån här äkta liksom, urinvånare?
Ja.
Nästan, det måste man ju säga, 49.
Jo.
Vad fanns det då i Tyresö?
Det fanns några villor. Bygdegården var skolan som jag började i.
Jaha, var någonstans flyttade du? Alltså vilken del av Tyresö? Gamla Tyresö?
Ja, Prästgårdsvägen. Nere vid Alstorp heter det numera.
Där bodde du?
Ja.
Jaha.
Gick man ner till bonden på morgnarna och hämtade mjölk i en mjölkkanna.
Jaha.
Hade man tur att vara uppe tidigt så kunde man få åka med mjölkcentralens stora bil.
Jaha.
Ner och hämta mjölk.
Okej. Okay. Och sen då, var skolan alltså var...
Bygdegården. Det som är bygdegård idag, det var Tyresö skola då.
Men hur länge gick du där då?
Det var bara de 2 första åren. För sen när vi började 3:an, då var nya skolan med mosaiken där. Precis nybyggd.
Aha.
Så då fick vi flytta in där.
Okej. Okay.
Ja.
Häftigt.
Ja.
Men det visste inte jag om.
Nej.
För jag träffade dig första gången då du blev dagpappa till vår son.
Ja, ja.
1983 tror jag faktiskt det var.
Ja.
Eller 84, jag är inte exakt säker. Du var en av de få dagpapporna i Tyresö.
Ja, så blev det.
Ja, men du har gjort massa saker innan och du har gjort massa saker efter. Berätta, vad blev det av dig?
Ja, jag började på L.M. Eriksson en gång i tiden.
Här i Tyresö?
Ja.
Mm.
Och satt och ritade scheman till den tidens telefonväxlar, stora relä. Växlar som tog hela rum i anspråk. Mm. Sen så började jag på Skälmacken i Bollmora.
Var låg den någonstans?
Den ligger där Willys ligger idag.
Just det.
Det var en skälmack med en liten lunchrestaurang som hette Tre snäckor först. Men den tog vi över sen och drev Tyresöbaren i.
Jaha.
Ja.
Okej. <Okay. laughs>
Men det var efter att jag hade varit... fick sparken helt enkelt när en oljekris kom. Så att jag blev, och då kom en präst och som hade tankat på macken i långa tider och sa men vad bra Harry, därför att nu behöver vi en ny kyrkvaktmästare. Ska inte du börja hos oss?
Jaha. Vilket år pratar vi då om?
Ja, årtal.
Ungefär?
Nej, det har jag inte i skallen.
Hur gammal var du då?
Vad var jag då? 20, 27, 28?
Ja. Mm.
Någonstans.
Och så var du kyrkovaktmästare?
Ja, jag skickades till Graninge stiftsgård för utbildning till kyrkvaktmästare. Och så jobbade jag i Bollmoradalen och Tyresö kyrkor ett tag. Tills vi köpte den här Tyresöbaren då.
Och var låg Tyresöbaren någonstans?
Det var vid Skälmacken. Låg ihop
med den låg ihop med Skälmacken, ja. Okej.
Okay. Jag och min dåvarande hustru Lena startade den. Och drev den tills vi blev med barn. Och ja, så var det med det.
Men sen sadlade de om igen?
Ja, i och med att vi blev barn så blev det ju frågan aktuellt då med dagis.
Mm.
Och jag kände mig aldrig bekväm med att lämna bort barna på dagarna till andra. Det är liksom bara göken och människan som gör det.
Mm.
Så jag pluggade till barnskötare först. Och det var inte så där jättekul, därför att då var det var en AMS-utbildning och det visade sig att det var människor med rätt stora problem som gick de där utbildningarna.
Mm.
Så jag pluggade vidare till förskollärare.
Just det. Yes. Gjorde jag.
Ja.
Jobbade du på en vanlig förskola också?
Ja, jag jobbade på lite olika förskolor här i Tyresö. Men det var inte så kul därför att ensam kille, ja, det var liksom tjejernas plats det där. Så många gånger tog samtalet slut när jag kom in i personalrummet. Det var liksom, ja. Så att jag fick för mig att jag skulle börja jobba som dagbarnvårdare istället.
Just det, hemma. Precis. Och då bodde du på Björkbacken?
Då bodde jag i Björkbacken. Mm. Och det fick jag. Och det funkade jättebra. Alltså de som hos barnomsorgsinspektören fick höra talas om att de kunde få placering hos dagpappa. Av dem var det en del som studsade direkt och sa nej tack.
Just det.
Men de som sa ja tack, de funkade det väldigt bra med.
Ja, kul. Ja.
Det blev jättefin kontakt faktiskt. Och det höll jag på med sen i, vad var det, 5-6 år. Medan mina barn var små.
Just det, var ju perfekt.
Ja. Sen efter det så då hade jag hyrt en liten stuga nere i Mariefred. Sommarstuga där. Och då fick vi syn på, eller jag fick syn på att tygaffären som låg mitt i centrum, mitt i rådhustorget där i Mariefred, var till salu. Så jag köpte den.
Du köpte den?
Ja.
Okej.
Okay. Och flyttade in i lägenheten ovanför den.
Jaha.
Jättefin tid.
Men, vad kunde du om sånt?
Jag lärde mig vartefter. Jättespännande. Vi hade turen att få ta över en som hade varit anställd i butiken i 25 år som kunde väldigt mycket.
Mm.
Så gick jag på en massa kurser och utbildningar. Jag hade alltid gillat att sy och gillat tyger.
Ja, alltså du kunde sy också?
Ja, ganska hyfsat.
För det är precis sen den kändisen du blev ett tag i Tyres, eller hur? Ja, man såg dig varje vecka i lokaltidningen. När du kom tillbaka så småningom till Tyresö.
Ja, just det. För då hade jag ju startat symaskinsverkstaden då.
Ja.
Och reparerade symaskiner i första hand och sålde i andra hand.
Började du med symaskiner redan där då?
Ja. I tygaffären så tog jag in symaskiner. För jag tänkte att jag skulle ha hela kedjan från tråd till färdigt och mönster till färdigt plagg.
Ja.
Och då var det ju viktigt att kunna serva symaskinerna också såklart. Så det fick jag också utbildning på.
Mm. För du hade alltid en liten annons med ditt foto.
Mm.
I tidningarna. Och det var många år du höll på med symaskinsaffären här i Tyresö.
12 år.
12 år?
Ja.
Var låg den någonstans?
Den ligger på samma ställe där den ligger idag. Det är en kille som heter Petar Nojic som har tagit över. Han är riktigt duktig, riktigt välutbildad på det och har också fått ett väldigt fint renommé.
Vad kul.
Ja.
Och är det många som syr, vet du det?
Det tror jag det faktiskt är. Det märker man inte så mycket av och tygaffärer försvinner mer och mer. Ja. Sybehörsaffärer ser man knappt.
Precis.
Men tittar man på mängden symaskiner som säljs och servas så är det en hel del verksamhet på gång, tror jag.
Man köper det mesta kanske via nätet nu när det gäller tyger och sånt, eller?
Ja, det är möjligt.
Ja. Aha. Men det sysslar du inte med längre?
Nej. Under den tiden så... Jag hade en kompis, eller har en kompis, som heter Douglas Weber som hade Tyresö musik. Och han hade öppet mellan 13 och 18 varje dag. Och det där gillade jag, för då satt jag och reparerade själv på förmiddagen och så hade jag öppet i butiken på eftermiddagen. Men så småningom så började jag titta lite utanför för butiken och jobbade som elevassistent i Tyresö strandskolan.
Jaha.
Musiklärare, slöjdlärare och elevassistent.
För musik har du också alltid hållit på med?
Ja, oja.
Vad spelar du för någonting?
Gitarr och sjunger huvudsakligast.
Jaha. Var någonstans?
Festvåningar. Födelsedagar, firmafester, bröllop. Jag och en kompis spelade på så med det i 38 år.
Jaha. Har du någon skiva eller någonting?
Nej, vi har lite egna inspelningar bara. Nej, vi spelade aldrig in någonting på det sättet.
Nej, nej. Mm. Symaskiner och musik.
Ja.
Och sen då?
Det har alltid varit fascinerande av mötet med människor och det tog jag över mer och mer. Jag hade lite kurser på symaskinsverkstaden för att lära ut symaskinskunskap till skillnad från sömnadskunskap. För många kom ju in och tyckte att maskinen bröt av nålen och maskinen trasslade.
Mm.
Men det visade sig att ofta så behövde man inte ta in maskinen och reparera den utan bara visa hur maskinen gör när den bildar ett stygn och den avslutar stygnet.
Mm.
Så trasslar den inte när nästa stygn ska börja. Så jag började jobba och det utvecklades mer och mer. Och så fick jag
som kursverksamhet då?
Ja.
Eller? Mm.
Men sen fick jag också för mig att jag skulle jobba med lite... Alltså ämnet symaskiner är ändligt. Man
bottnar.
Ja, precis. Och då fick jag utveckla mitt intresse för människor istället och mötet med människor.
För det har du egentligen haft hela tiden med alla dina yrken som du har haft.
Ja. Så redan under symaskinstiden så började jag med utbildning till samtalsterapeut och kurser.
Mm-hmm. Hur kom det sig? Alltså du är samtalsterapeut, det är en lång utbildning eller?
Ja, jag har en alternativ utbildning, en amerikansk utbildning. Men den är 1,5 år på distans.
Mm-hmm.
Ja, häftiga grejer.
Mm. För nu såg jag, och det har jag sett förut också, du har ett helt annat slags företag idag som heter Spegling.
Ja, det är riktigt.
Hur länge har du haft det?
Jag är inne på 18:e året nu faktiskt.
18:e året? Ja. Det är fantastiskt.
Det började med att jag hyrde in mig hos kollegor och vänner som hade mottagningar. Men så småningom så startade jag min egen i Trollbäcken i kroppsklinikens lokaler i Alléplan.
Jaha, just det.
Men så småningom så då startade jag min egen mottagning inne i stan på Södermalm.
Och var håller du just nu någonstans?
Tantogatan nedanför, mellan Sös och Tantolunden.
Okej. Okay. För att när jag såg nu jag fick ett mejl från kommunen att du skulle hålla någon slags föredrag på Katash.
Ja.
Som har tydligen föredrag med jämna mellanrum med olika personer för, det är väl för andra företagare i Tyresö? Va?
Ja, det är ett litet nätverk av företagare i Tyresö som äter en lunch tillsammans, en nätverkslunch. Och då är det någon av företagarna där som har en 30-40 minuter att berätta om sig och sin verksamhet för de andra.
Just det.
Och så bygger vi nätverk på det sättet då.
Mm.
Lär känna varandra och veta vad vi pysslar med lite mer.
Men din verksamhet, är det så lätt att berätta om för dem? För liksom, du har ju liksom ett hantverk med människor. Går det lätt att berätta om den verksamheten?
Det jag gör där inne är inte så lätt att berätta, alltså på själva samtalssessionerna. Däremot en verksamhet som jag har och brinner för som kallas för kreativt klarspråk.
Mm.
Det är egentligen ett verktyg, en metod för att hantera konflikter i vardagen.
Mm.
Så att man kan förebygger och löser konflikter. Inte bara hanterar dem. Det var mycket, i det hem jag växte upp var det väldigt, väldigt mycket bråk. Alltså verkligen väldigt mycket. Så att det blev viktigt för mig så småningom att lära mig bråka färdigt. Lära en lösa konflikten så att den blev klar. Det upplevde jag aldrig att någon konflikt blev mellan min mamma och pappa. Och så jag gick på kurser i det, men bara för att upptäcka att det var egentligen inte konfliktlösningsmetoder. Det var argumentationsteknik att få dig att tycka som jag helt enkelt.
Aha, okay.
Att vinna en konflikt eller vinna en diskussion. Och det räckte aldrig till. För att som jag ser på konflikter idag så finns det antingen två vinnare eller två förlorare. Det kan inte vara en vinnare och en förlorare, för då är den sannolikt inte löst.
För då har egentligen båda förlorat.
Ja, precis.
Mm.
Vad som den här metoden fick jag kontakt med under tiden jag utbildade mig och gick på alla möjliga kurser. Och den har sin grund i non-violent communication som Marshall Rosenberg har, en amerikansk psykiater, har utvecklat i över 40 år.
Mm-hmm.
Och som hans sista verksamhetsår så åkte han runt i världens alla delar och undervisade folk i statsledande funktioner i den här metodiken.
Aha.
Den är otroligt kraftfull. Det sägs att det var under den tiden som Arafat slutade kasta skor omkring sig när han stod och höll tal.
Mm.
Och började möta folk på ett annat sätt.
Går det att förklara vad den går ut på så här lite snabbt? Eller det är kanske svårt?
Den går ut på att istället för att göra den andra ansvarig för hur jag känner mig och hur jag mår. Till exempel, nu gjorde du mig ledsen. Eller nu förstår du väl att du gjorde mig väldigt arg. Det är inte ens möjligt att göra det. Därför att man kan bara affekteras av sina egna tankar.
Man är själv ansvarig för sina egna reaktioner.
Yes.
Mm.
Och så länge man lägger ansvaret för hur jag mår på den andra, till exempel sitt barn. Nu var du dum, nu gjorde du mig arg. Det är inte bussigt, därför att barnet blir ju då, det får på sig ett ansvar som det inte kan hantera helt enkelt. Så att det går ut på att plocka hem ansvaret för mina känslor och mina upplevelser till mig själv genom att säga till exempel istället, när jag hör dig säga så här så känner jag mig väldigt arg och upprörd. Därför att jag skulle ha velat. Alltså att känslan utgår från mitt behov. Inte den andres beteende. Och det betyder inte att man sitter och säger, nu är jag jättearg, förstår du. Utan kraften i känslan kan finnas precis på samma sätt som förut, men jag är ägare till den själv.
Så det, man ska inte säga du är sån eller värdera den andra personen? Eller?
Jag-meningar.
Jag-meningar, ja.
Det är det allra mesta.
Och hela tiden säga när du gör så där eller säger så, då?
Ja, metoden den har två typer av grundmeningar. Det är bara ärlighetsmeningar och empatimeningar. Om jag känner mig upprörd, om jag är arg, förbannad för någonting, då behöver jag vara ärlig med det, men inte dänga det i huvudet på dig. Och tala om att jag känner mig så här arg nu för jag skulle behövt det här. Jag skulle vilja att du berättar vad du tänker nu när du hör mig säga det. Men om jag inte är affekterad utan du är väldigt arg och upprörd. Då kan jag gå in med en empatimening istället och säga, känner du dig arg nu för du skulle ha velat det här? Så att jag också där kopplar din känsla till ditt behov, inte till mitt beteende. Och då väcks inte den här, då väcks inte behovet av försvar hos den andra. Och då blir det dialog istället för dubbelmonolog.
Ja, för när man hamnar i försvar, då ägnar man sig inte åt att förstå, utan ägnar man sig åt att putta på varandra.
Alltså man reagerar istället för att agera. Och när man reagerar, precis som när man sliter handen ifrån en het platta, så gör man inte saker som är betingade av medveten vilja, utan de sker med reaktiv automatik.
Men det här med människor som kanske inte kan sätta ord på sina reaktioner, som inte kan förstå varför de blir arga, utan ser det som en reaktion av något beteende utanför sig.
Ja.
Hur bär man sig åt att få det ansvaret för sin egna...
Alltså det går inte... Första gången jag var i kontakt med det här så gick jag på föreläsningar om det, sen köpte jag en bok om det. Men det räckte inte, i varje fall inte för mig. Och jag har i många års erfarenhet nu av att det räcker egentligen inte för någon. Därför att det blir information, det blir kognition, men det blir inte insikt. Förrän man prövar metoden, övar den i en verklig situation. Så att när jag håller kurser i det här, och då duger det inte att jag står och säger att nu tänker vi oss en situation där du till exempel är chef och jag är anställd och vi bråkar om det här. Eller har blivit oense om det här. Utan var och en av kursdeltagarna, som är max 6 stycken då, får komma med ett eget exempel på en situation när det blev fel. Fast man
ur ville verkligheten?
Fel. Ja, precis. Därför att när du då till exempel berättar om en situation som du har varit med om där det inte slutade bra, då får du också kontakt med de känslor som dök upp, som genereras i den situationen. Och om metoden inte funkar när du upprörs av dina känslor, då har den inget värde. Men det här är den enda metod som jag har stött på som verkligen funkar och som ger varaktig förändring och som leder till lösning av konflikten, inte bara hantering.
Men uppfattar du att alla människor har den här förmågan att förstå sig själva? För det här kräver väldigt mycket förmåga att förstå sig själv. Att om man nu har lagt ansvaret utanför sig själv hela sitt liv och varför jag gör så här beror på den där dumma människan eller den dumma människan eller den idioten. Eller...
Ja, vi blir ju lärda det.
Så ska vi, ja precis, nu ska jag plötsligt komma på att det beror på att jag känner någonting eller jag har behov. Fixar folk det efter ett långt liv till exempel?
Ja.
Hur lätt är det att ändra liksom och plötsligt ta ansvaret för sina egna känslor?
Det är inte alls lätt.
Nej.
Men sätt dig på en cykel första gången i ditt liv när du är 40 bast. Och jag menar, du är inte mästare på en gång. Du ramlar och du slår och det blir tokigt. Men det är härligt att kunna cykla när man har tränat och lärt sig. Och det är ungefär som att lära sig ett nytt språk igen fast man använder helt vanliga svenska ord. Och det är, jag brukar säga som, ja, jänkarna har ett talesätt där de säger use it or lose it. Och antingen så använder man det eller också så tappar man det snabbt igen. Men de som använder det, som jag får feedback ifrån i form av mail och sms och annat, det är härlig feedback.
Ja, vad kul.
Det gör skillnad.
För du har kurser i lärutmetod, men sen har du också parterapi och vanlig...
Samtalsterapi med enskilda personer, ja, just.
Och sen coachning. Kan du inte berätta med olika sakerna? Liksom, vad har du i din palett?
Samtalsterapi är någonting som man söker sig till när man behöver någon att bolla någonting med. Man har kört fast med sig själv, hamnat i någon livskris som kan orsakas av tusen och en saker och händelser.
Hur länge brukar man gå i samtalsterapi?
Mellan 3 månader och 3 år.
Varje vecka går man då eller en gång i månaden? Hur går man då?
Vanligtvis en gång i veckan under en uppstartsperiod. Men sen kan det då variera i frekvensen, variera lite över tid och beroende på vad det är, hur man jobbar och så vidare. Det finns en mängd olika metoder att jobba med.
Men behöver du själv också gå iväg till någon annan coachar dig, eller räcker det liksom? För ibland så är det ju människor som går i någon slags terapi eller något. Du går ju själva iväg också för att få...
Vi är flera terapeuter som jobbar i den här lokalen. Och vi delar på det tidsutrymme som finns här. Och vi har regelbundet träffar där vi kan debriefa lite med varandra. Och bolla lite med varandra. Otroligt värdefullt och fint.
Och det här med, vad kallar det för? Vad heter det? Inte äktenskaps, vad kallas det? Parterapi.
Ja.
Är det samma sak där att man går motsvarande gånger liksom?
Ja, det är par som inte kommer vidare i sin relation. Det är så häftigt med det, för att det kommer väldigt unga människor numera. Det är jättespännande. Och vid ett tillfälle så hade jag ett par, ett ungt par som kom till mottagningen. Och vi hälsade på varandra, de satte sig ner och så frågade jag hur ser en problembild ut? Och då säger kvinnan, nej, vi har väl inga problem direkt, men vi tänkte skaffa barn och tyckte att det kunde vara bra att prata lite först.
Vad bra.
Ja. Jättehäftigt.
Lite förebyggande.
Ja, och de lärde nog känna en del sidor av varandra som de sen hade glädje av att jobba vidare med.
Jaha, det är kul. Men de som går till dig då, kommer de därifrån och bestämt sig för nu går vi åt olika håll, eller är syftet att nu ska vi gå ihop, eller blir det liksom som det blir?
Det växlar. För det mesta får jag väl säga så blir det bra om man hittar tillbaka till varandra igen. Men det kan också leda till att man inser att nej, vi ska inte fortsätta med varandra.
Nej.
Och det förekommer vanligtvis från män, lite underförstått någon gång, att Harry, nu ska du fixa det här för det här är dyrt. Men mitt fokus, då får jag berätta att mitt första fokus är inte att se till så att de här två blir ett par. Därför att ett par måste bestå av två hela. Annars blir det inget par.
Nej.
Så var och en får jobba med sina egna bitar och sen får man jobba ihop med varandra. Mm. Och för det mesta blir det väldigt bra.
Mm. Vad var det mer för det? Coachning stod det också på hem. Du har en väldigt fin hemsida som gick in på. Heter spegling.se.
Ja.
Så väldigt modern och fin ut.
Ja. Jag har precis fått hjälp att skapa den alldeles ny av en kille som heter Anders Eriksson som också bor här i Tyresö.
Ja, vad trevligt.
Som har lockat, bland annat bjöd in mig då till det här nätverksmötet, nätverkslunchen på Katars.
Där stod de coachning tror jag också, va?
Ja.
Vad är coachning jämfört med andra?
Du är egentligen inte i någon direkt kris men vill ta dig från ett önskat läge, ett nuvarande läge till ett önskat läge. Och förstår inte riktigt varför du inte kommer dit. Varför kommer du inte vidare på jobbet? Varför? Och för det mesta så har vi ju funktioner och tankemönster i oss som vi inte vet, inte vet om helt och hållet. Vad är det som står i vägen för oss? Och då kan det vara värdefullt att möta någon som kan ha träning på att sätta i fråga.
Ställa rätt frågor.
Ja, precis. Så att man får ifrågasätta det man inte ifrågasätter själv vanligtvis.
Så det är inte du som löser grejerna utan det är personen själv som löser det?
Ja, jag är förhoppningsvis verktyget och guiden. Mm. Katalysatorn som får saker att hända.
Och det här har du försökt dig på i 18 år?
Ja.
Det är ju ganska lång tid.
Ja.
Då måste du vara duktig på det här för att du måste ju ha kunder då hela tiden för att det går runt.
Jag jobbar på... Jag får mina klienter enbart på rekommendation.
Ja.
Och jag blir... Det är jag ju stolt för såklart.
Ja, vad kul.
Så att det är så det funkar.
Innebär det också att du liksom... För att det här är ju sätt att vara förstås för dig.
Mm.
Är du alltid i den här rollen? Eller är du liksom... Är du vanlig? Ungefär som man brukar säga Robert Gustafsson. Är du rolig jämt liksom? Då är han komiker ibland. Ja, och sen hemma är han tydligen inte lika rolig. Hur funkar det? Är du... Kan du liksom, använder du det här hela tiden eller slappnar du av och blir liksom normal, på att säga? Eller är det här ett sätt att förhålla sig till hela livet för dig?
Jag brukar hävda att jag har ett och annat mänskligt drag kvar i och med.
Du kan bli arg.
Ja, även om jag hanterar det på ett annat sätt idag än vad jag gjort tidigare. Men, och en del frågar också på kurserna, men går ni hemma och låter och säger såna här liksom, speciella meningar till varandra? Men det gör vi ju inte, utan det som händer är att det här är ett verktyg. Och jag tycker om att jobba med mina händer också. Jag har flera olika verktygslådor för att jobba i olika material och olika sorters arbeten. Men så har jag då också en jäkla fin verktygslåda för att jobba med mitt möte med människor. Och de går ju inte alltid med dem i händerna eller i huvudet, men när de behövs så är de ju väldigt värdefulla att kunna ta fram.
Mm, det förstår man verkligen. Mm. Det som låter här är att vi sitter i en studio och bredvid oss är det filmföreningen. Bioföräldern. Så om ni undrar varför skramlar så beror det på att de gör någonting på andra sidan väggen och vår studio är inte helt ljudisolerat åt det hållet.
Okay.
Ja. Vad kul. Var bor du någonstans nu?
Gudeterrassen.
Du bor på Gudeterrassen? Ja. Okej.
Okay. Vi fick möjlighet att köpa en lägenhet där när vi hade träffats, Barbro och jag.
Vad trevligt.
Ja.
Där bor ju massa schyssta människor.
Oh ja.
Ja. Mm. Men du jobbar in i stan då?
Ja.
Och dina barn, bor de i Tyresö fortfarande?
Min son bor nere i Hälleforsnäs där han hyr en liten stuga. Sara, min äldsta dotter, bor i Länna. Min yngsta dotter bor i Hjulsta. Och hon jobbar också på Södermalm i Stockholm.
Ja, då är de ganska nära i alla fall.
Ja, oja.
Ja, vad kul. Ja, så nu vet ni som har hört nu Harry Öster Törnby, som från början hette...
Harry Jansson.
Harry Jansson, ni som är riktigt gamla Tyresöbor. Eller hur?
Mm.
Förstår vem jag intervjuat. Och ni som kan någonting om symaskiner, ni fattar också vilken Harry vi pratar om. Och nu är det Harry som fixar relationer.
Ja.
Ja, det är inte dåligt.
Nej, det, jag brukar säga att jag och barnmorskan har de absolut finaste jobben som finns.
Ja.
Det är fantastiskt.
Det låter jättetrevligt. Mm. Tack Harry för att du kom hit. Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren.